Radio SRF den 2 september 2016. Välkommen till höstens allra första Radio SRF och välkommen in i studion, Therese.
Tack så jättemycket.
Det är ju trippelpremiär kan man säga då. Det är höstens första program.
Ja.
Det är din premiär här i studion.
Ja.
Och det är vår premiär i den här helt nya studion.
Ja, just det. Den är nästan färdigbyggd i alla fall. Det är lite skruvar som ligger lite löst här, men ja, så gott som.
Ja, det närmar sig verkligen. Och vi har väntat på det här i flera år faktiskt. Mm. Visst har det blivit fint?
Ja, men det här blir toppen.
Och vi hoppas att det märks också att det kommer förhoppningsvis att låta bättre.
Mm.
Hur har din sommar varit, Therese?
Jättefin, jättebra. Inte så mycket bad, men ledighet i alla fall.
Ja, gjorde du något speciellt? Har du åkt iväg något eller mest varit hemma?
Jag var en vecka med en kompis på Island och det var en otrolig upplevelse verkligen.
Åh, vad spännande. Badade du i den här blå lagunen? Och...
Inte den, men i andra. Och så varma källor och bara åka runt och uppleva naturen var helt fantastiskt. Det är så mycket som är extremt exotiskt där.
Jag kan tänka mig det, men var det inte väldigt dyrt?
Jo, det var ganska dyrt. De har ju så konstig valuta också, så att det blir liksom, man kan ibland få betala flera tusen för en måltid. Liksom. Mm.
Men det var värt det, tycker du?
Ja, alltså inte flera tusen svenska då.
Nej, nej, jag förstår.
man blir lite förvirrad där i början. Bara, oj, okej, det var dyrt, men ja.
Ja, det är lite som när liren fanns och sådär. Det var också såhär jättekonstiga omräkningar och grejer. Normalt sett så brukar det vara Caroline som står på din plats.
Ja,
var är hon idag?
Vad har vi gjort av henne?
Ja, var är hon?
nej, men jag tror hon sitter inte allt för långt borta och fixar med släppet av nya webben som kommer ut idag. Vår nya webbplats.
Ja, det har hon slitit jättehårt med det här året kan man väl säga. Det ska bli spännande att se. Så att hoppa in och kika på nysrf.nu för den håller på att ta form.
Mm.
Fast det är väl så, det kan ju vara saker som inte riktigt funkar första dagarna. Det är alltid så, man har testat allt och så, nej.
Mm. Nej, men det blir verkligen ett helt annat upplägg. Och, ja, men det känns jättebra.
Mm. Är du sportintresserad?
Lagom.
Vad innebär det?
Ja, men jag kanske siktar in mig på några sporter. Men jag har inte sådär några lag som jag följer direkt.
Hur mycket koll har du på parasport då?
Ja, alltså inte så jättemycket koll i alla fall. Jag har väl börjat få lite bättre koll på senaste tid. Men jag tror nog snarare du som har mer koll av oss två.
Ja, det vet jag inte. Jag är egentligen jättesportointresserad måste jag nog erkänna. Men Paralympics drar igång nästa vecka.
Ja, just det. Ja, men för det är ju ändå en sån grej som man inte vill missa.
Precis, och det som är lite kul i år det är ju att SVT faktiskt storsatsar på Paralympics. Jag tror de ska sända över 300 timmar från Paralympics.
Ja, precis, jag har också koll på det. Ja, men det måste vi verkligen ha koll på.
Mm. Och goalball är ju en synskadeidrott och den ska vara lite av en sån signatursport för SVT. Det är det de ska visa väldigt mycket goalball.
Det är jättekul. Mm.
Har du koll på första goalballmatchen när den är?
Var inte det den 8 september klockan 14?
Jo, det stämmer så bra.
Och då vilka är det då? Sverige?
Sverige mot Brasilien är det.
Toppen.
Ja. Och samma dag så kan man faktiskt också se Maja Reichard. Hon kommer att simma både 100 meter fjäril i heat och sen i final. Finalen, då får man vara uppe sent för den går 00:46.
Okej, ja.
Men den kommer att sändas live.
Så kan det vara. Mm.
Du träffade ju en av paralympikerna här före sommaren.
Exakt. Victoria Karlsson, längdhopparen. Och hon kommer också vara med.
Vet du när hon tävlar?
Det är den 16 september ska hon vara med.
Det är långt fram.
Ja, precis. Så att, vi hoppas väl att hon är fullt upp med laddning inför hennes insats helt enkelt.
Ja, precis. Ja.
Mm.
Hon har ju, jag antar att hon är på plats och liksom tränar och hoppar och hoppar och hoppar.
Ja, men och vilar lite också tänker jag.
Det är nog bra.
Ja.
Ja, ska vi ta och gå till dagens digra innehåll?
Mm, exakt. Ja, som de flesta har märkt så är det ju ändå hösten som har börjat göra sig påmind. Trots att det kan komma en och annan varm dag. Men då tänkte vi så här att vad passar bättre än att drömma sig tillbaka till sommaren? För då åkte nämligen vår reporter Kari ut på seglarhelg med en av våra allra nyaste branschföreningar och den heter Seglare med synnedsättning.
Under 2017 så går vår nuvarande kanslichef Eva Björk i pension och under våren så har man jobbat hårt med att rekrytera hennes ersättare. Och nu är det klart, det blir Ulrika Norelius Centervik som idag är individstödschef här på SRF som kommer att ta över. Och vi har träffat henne.
Och så blir det lite mer sommarminnen efter det då. Det är för tredje sommaren i rad så arrangerades det en familjevecka på Almåsa konferens. Och det var för familjer som, där någon i familjen då har en synnedsättning.
2007 så öppnade Osynlig utställning i Budapest och några år senare så öppnade man också i Prag och Warszawa. Och nu så har turen kommit till Stockholm där man öppnade Osynlig utställning igår. Och där så tas ju besökaren med in i en värld i mörker och de måste lita blint på sin synskadade guide. Och du Therese, du åkte dit.
Det stämmer.
Håller du rakt där?
Rakt.
Vad säger Claudio om riktningen?
Ja, riktningen är bra här.
Håller vi den här bogen? Ligger den ner åt klockan 1 eller åt klockan 11?
Det är ganska mycket klockan 12 nu faktiskt tror jag.
Sällskapet Seglare med synnedsättning är en av de senaste tillskotten bland SRFs branschföreningar. Som namnet antyder så sysslar föreningen med båtliv i olika former. I somras träffades man för en prova-på-helg på Almåsa där mycket segling stod på programmet. Ett tiotal personer med synnedsättning deltog och hade hjälp av instruktörer bland annat från Västerhaninges sjöscouter och Nynäshamns seglarsällskap. Vår reporter Kari Agger gav sig ut på sjön med några av deltagarna.
Ja, nu sitter vi här i båten med Dan och Lisa och Roland. Och jag tänkte höra med dig Dan, har du seglat förut?
Ja, det har jag gjort, men det är länge sedan, säkert över 20 år sedan när jag var iväg senast.
Ja, så du tycker att det, hur tycker du att det är nu då?
Ja, det har varit fantastiska dagar, både lärt sig en del segling och vi har haft jättetur med vädret. Sen älskar det här med havet, det är liksom min, jag brukar säga en av saker jag saknar så här blir bli nästan mest att kunna vara ute själv på sjön. De aldrig kommer över.
Ja. Har du seglat mycket tidigare? Alltså, är det segelbåt du har?
Nej, inte segelbåt, mest motorbåt när jag var yngre.
Ja.
Men havet är ändå oerhört viktigt.
Ger det mer smak det här?
Det gör det.
Var i Sverige bor du?
Piteå.
Tror du att du kommer kunna fortsätta segla i Piteå?
Ingen aning. Jag har inga seglarkompisar. Så det är lite som ett bekymmer.
Ja. Du får kanske ta den ner till Göteborg då och fortsätta segla med gänget där.
En bit bort.
Ja, det är det. Det blir inga tisdagsseglingar där inte.
Inte det. Nej. Det var rätt intressant. För när i min ungdom då brukade jag följa en kompis som då bodde i Piteå och seglade. Då hade seglingsklubben, då körde vi onsdagsseglingar på kvällarna. Det var med några gånger. I Piteå hade vi onsdagsseglingar och Göteborg tisdagsseglingar.
Ja, precis.
Jag tänkte typ samma sån här, någon timmas.
Ja.
Liten tävling.
Just det. Du kanske kan hänga på någon scen i Piteå.
Ja, vi är lite om att hitta någon som seglar.
Just det. Det låter bra. Vilka egenskaper ska man ha som seglare tycker du? Här, som icke-seende seglare.
Ja, oj vad svårt.
Skiljer det sig från om man ser?
Ja, det gör det ju såklart. Jag tänker att helt blind att kunna segla själv, det går ju liksom. Man måste ju ha någon slags riktning och vart är grunden och vart är de andra båtarna och vart är land.
Mm.
Men när vi har haft väldigt duktiga instruktörer har man liksom fått en känsla att man gör så, försök, känn och liksom, säga att nu får du liksom svänga ditåt eller ditåt.
Ja.
Så att vi har haft jätteduktiga instruktörer från de varit med oss och det underlättar ju att man har bra pedagoger också.
Ja, jag förstår. Ja. Om vi går över till dig Roland då.
Mm.
Hur har du kommit på det här med segling? Har du seglat förr?
Ja, jag har seglat sedan jag var väl 14-15 år ungefär. Lite olika typer av båtar och på olika vatten också.
Ja.
Lite hav och lite insjöar. Mest på Mälaren, där jag är uppvuxen i Sundbyholm.
Aha.
Ja.
Så du tycker att det är kul att fortsätta?
Ja, absolut. Det här är ju, det är drömmen att vara på havet eller på att vara en båt överhuvudtaget. Det är ju, tycker jag, jätteskönt.
Ja. Men hade du seglat någonting innan seglargänget här kom igång inom SRF?
Ja, mm. Oh, ja. Ja, ja. Som sagt, ända sedan jag var...
Ja. Men blev det något glapp däremellan?
Nej, det har ju varit ganska sporadiskt de sista åren. Mm. För jag har ju ingen egen segelbåt.
Nej.
Men jag har ju goda vänner och syskon som har båt, så att jag har seglat mycket.
Mm. Ja. Ja, så du har fått hänga på, fast ja, du inte själv haft båt?
Exakt. Ja, jag har en liten motorbåt, men det är ju inte så mycket som det här.
Nej. Nej.
Jag heter Lisa, kommer från Göteborg.
Ja. Betyder det att man seglar jämt när man bor i Göteborg?
Nej. Jag har inte seglat på flera år. Och dessutom har ju föreningen nyligen startat. Så jag seglade mycket när jag var liten på ett läger som heter Krokholmslägret. Eller vad, ja.
Uh-huh.
Man var ute 2 veckor under sommaren och så seglade man mer eller mindre konstant. Hade man inte, vad var din segling då, så var det ju väldigt mycket teori inomhus. Man gjorde andra grejer och som hörde läger till, om man säger så. Man gjorde lekar och man... Så.
Hur många år sedan var detta?
Ja, det var ju... Sist jag var där var jag väl kanske 8-9 år sedan.
Lisa, nu får du skokan. Vartannan har bara
skokan. Ja.
Så det är 10, så det är 8-9 år sedan du...
Precis.
Ja.
Så det var 8-9 år sedan jag var seglade kanske.
Vad är det du gillar med segling?
Att vara ute i naturen, vid havet.
Ja.
Ja, men typ dra lite tampar och känna vinden.
Ja. Tycker du att man ska ha något speciella egenskaper som icke-seende seglare?
Alltså...
Ska man extra mycket mod för att våga sig ut?
Eller? Ja, alltså... Jo, men nu behöver man väl ha lite... Alltså för att man ska ju kunna se vart land är och så. Så man inte åker in i saker. Men en annan bra egenskap är också att kunna känna av vinden. Vart den kommer ifrån. Och kunna rätta sig efter det. Då. Liksom vad man bör... Ja, vad man bör göra för att kunna... få vind i seglen.
Ja. Vilka moment har ni gått igenom på det här helgen, seglingshelgen som är?
Jag tror några höll på med knopar igår och sen så var vi ute och seglade på dagen hela dagen igår.
Ja.
Så det var spännande.
Men du knöt inga knopar?
Nej, jag knöt inga knopar.
Du kan dem redan kanske?
Ja, dels så kunde jag dem och sen så behövde jag göra annat.
Ja. Okej. Så vad tycker du är största utmaningen som icke-seende seglare? Är det att hitta eller?
Jag vet inte. Alltså det är väl typ... Ja... Nej, jag vet inte.
Nej. Allt går bra.
Ja, alltså det är väl i sådana fall om man... När någonting är stressigt liksom vid... Vid bryggan eller hamnen.
Ja.
Där man kanske inte kan reagera lika fort. Så.
Ja.
Men ja, bara man liksom, jag tror att det går bra bara så länge liksom alla vet om vad som gäller eller vad man kan göra på båten. Att, ja, innan vi åker in nu så du kanske tar förtampen eller någon takt i tampen eller så att man vet vad som gäller och så får man köra så gott det går.
Mm. Det är även för seende seglare ju. Det kan vara mer stressigt. Ja,
det är väl lite mer kommunikation som krävs hos då. Att, ja, men hoppar du fram i fören Lisa och ta den här tampen eller vad det nu är. Eller så. Man bestämmer vad det är för uppgifter man får så man kan. Så alla kan hjälpa till om man säger så.
Och hur ser din framtid ut inom seglingen nu då, tror du?
Jag tror att det blir liksom segling mest någon gång, två gånger under sommaren. Och sen så, ja, det är inte så att jag kommer börja med det regelbundet, tror jag inte.
Det tror inte.
Nej, jag har nog inte tid med det. Men nej. Mest för avkoppling så, ja. Absolut.
Ja. Det sa Lisa Ly, en av deltagarna vid seglarhelgen på Almåsa. I inslaget hörde du också Dan Berggren och Roland Gustafsson. Vill du veta mer om sällskapet Seglare med synnedsättning kan du kontakta Alireza Alipour på telefon 070 914 44 82. Du kan också mejla till sms@srf.nu. Reporter var Kari Agger. Under våren har Synskadades Riksförbund rekryterat en ny kanslichef då Eva Björk kommer att gå i pension under 2017. I början av augusti stod det klart att den nya kanslichefen heter Ulrika Norelius Centervik. Ulrika är idag chef för individstödsgruppen på SRF och hon påbörjar sitt nya jobb i början på oktober. Vi tog en pratstund med Ulrika för att höra hur det känns.
Ja, men det känns spännande och intressant. En stor utmaning naturligtvis, men det känns kul.
Varför valde du att söka det här jobbet?
Det fanns lite olika orsaker till det. Dels så tycker jag att jag tror att det är nyttigt för alla att byta arbetsuppgifter lite då och då. Och sen så är det ju väldigt intressant att vara individstödschef och jag har trivts väldigt, väldigt bra med det. Men det som är skillnaden nu är att jag kommer få en helt annan överblick över hela organisationen och den biten ser jag väldigt mycket fram emot och det var också därför jag sökte jobbet, för att jag tycker att SRF är en sån viktig organisation, så jag tycker att det är intressant och bra att ha den här överblicken som jag kanske har saknat lite grann nu under de år som jag har varit individstödschef. Jag har ju haft detaljkunskap på ett annat sätt, vilket också har varit väldigt lärorikt och givande.
På vilket sätt tror du att det kommer att märkas att du blir ny kanslichef?
Det är svårt att säga än. Jag kommer ju och lyssna in medarbetare framförallt och höra vad de tycker och känner och vill. Och samma sak med styrelsen naturligtvis. Så att jag kan inte svara på det än, för det är för tidigt.
Men finns det någonting sånt där som du känner att det här skulle jag vilja göra när jag blir chef?
Jag har ju kunnat påverka väldigt mycket redan nu eftersom att jag sitter ändå i ledningsgruppen. Så att många saker tycker jag att vi är på rätt väg med. Men sen är det klart att det finns vissa saker som man vill driva på ett annat sätt. Det finns vissa rutiner och sånt på kansliet som jag tycker skulle kunna fungera bättre till exempel. Och det får vi se hur vi kan tillsammans göra det allihopa.
Vad kommer du att sakna mest från ditt tidigare jobb?
Jag kommer nog att sakna alla fantastiska medarbetare som jag har en väldigt bra dialog med hela tiden. Jag kommer ju att träffa dem ändå, men kanske inte på samma sätt. Jag kommer också sakna den här direktkontakten med alla ledarhundsförare och andra personer som ringer och undrar över saker i individstödsärenden. Det blir en väldigt direkt kontakt som jag inte kanske tror att jag kommer att ha framöver.
För den som inte känner dig, hur skulle du beskriva dig själv?
Jag är en ganska lugn person som kommer från Värmland ursprungligen. Jag är sådär medellång tror jag, har långt hår. Ja, är ju ledarhundsförare själv, bor här söder om Söder i Stockholm och... Ja, jag vet inte. Jag tror nog jag är som folk är mest.
Har du familj?
Ja, jag har familj. Jag bor tillsammans med man och dotter.
Och ledarhund?
Och ledarhund, absolut.
Det har ju pratats lite grann inför rekryteringen av ny kanslichef. Huruvida det vore bra med en person som kommer utifrån eller en person som kommer inifrån organisationen. Hur tror du att det påverkar att du redan vet så mycket om SRF?
Det är klart att det är både bra och dåligt. Jag vet ju mycket och på så sätt så har jag ju kortare introduktionstid på vissa områden. Samtidigt så kan det ju vara en nackdel därför att jag har kanske bildat mig en uppfattning om saker redan. Men jag är ju medveten om det. Jag ska verkligen försöka att inte gå in med redan färdiga mallar för hur jag tycker att man ska göra saker. För jag tror att det vinner man mycket på. Så att jag hoppas att det ska vara mest fördelar.
Tror du att det är en fördel att SRFs kanslichef själv har en egen synnedsättning?
Ja, det tror jag faktiskt. Jag tycker det är viktigt. Alltså kan man hitta någon som har rätt meriter så tycker jag det är bra. Jag kan bara ge som ett exempel. Jag var ute med en manlig medarbetare för ett tag sedan. Och vi skulle göra ett jobb tillsammans. Och alla bara utgick från en manlig seende medarbetare. Alla utgick från att det var han som var chef och att det var han som bestämde. Tills de fick klart för sig att så var det ju inte. Och det där med folks attityder tror jag är viktigt att vi försöker påverka på olika sätt. Och det här kan ju vara ett väldigt konkret sätt att göra det på då.
En av dina första arbetsuppgifter kommer att bli att rekrytera din ersättare på din nuvarande jobb. Hur känns det?
Ja, det känns lite konstigt faktiskt. Jag vet ju precis vilka arbetsuppgifter som väntar och vad jag tycker är viktigt att den här personen kan. Så att jag kommer ju naturligtvis kanske att vara ännu mer kräsen i den här ansökningsprocessen. Så att resten av gruppen ser jag som ett bra bollplank där så att inte jag blir för petig.
Vad tror du kommer att bli din största utmaning som kanslichef?
Jag tror att få SRF att jobba som ett team, det är en utmaning för oss alla och då naturligtvis för mig också som kanslichef. Att hela organisationen jobbar upp en vi-känsla och känner att vi gör saker tillsammans, både medarbetare och ideellt arbetande personer.
SRFs förbundsordförande Håkan Thomsson kommenterar valet av Ulrika som ny kanslichef.
Hon har ju en gedigen bakgrund i Unga Synskade och SRF som förtroendevald. Hon har också jobbat i chefställning på Iris Bemanning tidigare och sen 2012 som individstödschef på Synskades Riksförbund. Vi känner Ulrika väl, vi vet vad hon kan. Det som kommer krävas av henne som kanslichef är ju ändå en viss utveckling när det gäller kanske personal och administration och sånt. Men det är ju en sak som hon kommer att klara att ta till sig. Det är ju ofta så att människor växer med nya utmaningar och nya uppgifter. Och Ulrika är definitivt en sån person. Så att det känns jätteroligt att vi nu får se Ulrika så småningom här som ny kanslichef.
Finns det någonting speciellt som ni hoppas på att Ulrika ska tillföra som just kanslichef?
Alltså hon har ju fått väldigt bra betyg på medarbetarundersökningar och så att vi hoppas väl att hon ska bidra till att vi fortsätter att utveckla vårt kansli på ett positivt sätt och att personalen ska bli nöjd och känna arbetsglädje. Det är ju en viktig sak för att vi ska vara effektiva att personalen trivs och känner att man både har det bra och har förutsättningar att göra ett bra jobb.
Hur viktigt tycker du det är att det är en intern person som har blivit kanslichef? Hade det inte funnits poänger att man hade tagit någon utifrån?
Jo, det stod verkligen och vägde på en knivsägg mellan Ulrika och en extern person. Och jag vet att en stor majoritet i förbundsstyrelsen ändå tyckte det var en poäng att det var en synskadad som fick det här jobbet. Som sagt var, Ulrika har utvecklingspotential att klara av det här jobbet, så att då kändes det naturligt att satsa på henne.
Hur viktigt är det att cheferna på Synskades Riksförbund är synskadade?
Det är viktigt att det finns synskadade chefer på Synskades Riksförbund. Sen så kan jag tänka mig att vi ska kunna ha även seende chefer, men finns det synskadade som har de rätta kvalifikationerna och kvaliteterna, så är det ju en liten fördel att vara synskadad när man jobbar på Synskadades Riksförbund.
Det sa SRFs förbundsordförande Håkan Thomsson om SRFs nya kanslichef Ulrika Norelius Centervik. För tredje året i rad arrangerades en vecka för familjer med synnedsättning på Almåsa konferens i Västerhaninge söder om Stockholm i somras. Familjeveckan arrangeras under rekreationsperioden på Almåsa och deltagarna betalar samma priser som övriga gäster, men då ingår också ett antal specialaktiviteter för familjer. I år hann man med vattenskidåkning, trolleri och ett besök på Tom Tits experiment i Södertälje. Helena Fridlund deltar för första gången tillsammans med dottern Melody och hon är väldigt nöjd med besöket.
Jag tyckte att det har varit väldigt roligt och bra aktiviteter. Ja.
Vad är det som har varit bra?
Det har varit väldigt bra att vi har kunnat göra aktiviteter som man kanske inte kommer ut så lätt att göra tillsammans med sina barn i vanliga fall. Som paddla kanot. Det är inte varje dag man kan göra när man är blind förälder. Till exempel.
Mm. Hur gammal är din dotter?
10.
Vad har hon tyckt har varit bäst, tror du?
Jag tror att hon tyckte det var bäst. Antingen idag var vi på Tom Tits i Södertälje. En sån här experimentverkstad. Man får prova på en massa olika saker. Men häromdagen så var vi också och de fick prova på åka vattenskidor eller olika sorters farkoster efter en båt. Det tyckte hon också var väldigt roligt. Allvarligt talat så tycker jag att det har varit riktigt, riktigt bra och jag kommer gärna tillbaka på flera. Det var roligt att vi var så pass många familjer. Vi har varit 6 stycken familjer nu.
Tidigare år har familjeveckan fått viss kritik av deltagarna, bland annat för att man varit dåliga på att anpassa maten när så många av deltagarna är barn. Linda Sigman är på familjeveckan för andra gången ihop med sonen Kasper. Och hon tycker att just maten fortfarande är ett problem.
Ja, i början så fick vi faktiskt säga till dem några gånger i år igen om att barnen behövde maten först. Men nu de sista dagarna har det funkat jättebra.
Vad upplever du för skillnader från förra året till år?
Ja, det har varit mycket bättre planering och mycket mer aktiviteter för barnen i år. Så vi har haft fullt ös hela tiden, känner jag. Så det har varit mycket bättre i år.
Ja. Vilka aktiviteter har ditt barn gillat?
Han tyckte nog bäst om att åka motorbåt ute på Lida och sen Tom Tits. Ja.
Just det, förra året så regnade, man kan säga åskade vattenskidåkningen bort. Det gjorde den alltså inte i år?
Nej, det gjorde den inte, utan i år fick vi åka dit. Så det var jättemysigt, absolut.
Kommer ni komma tillbaka tredje gången gilt nästa år?
Absolut, det gör vi. Jajamän, vi trivs jättebra. Vi vill inte alls åka hem imorgon, men så är det.
Det sa Linda Sigman som tillsammans med sonen Kasper var en av deltagarna vid årets familjevecka på Almåsa konferens. Hur känns det att vara blind? Hur tar man sig fram i trafiken? Betalar för en kaffe? Eller vet vilken krydda man ska lägga i maten? Ja, för många seende kan det vara svårt att föreställa sig hur det är att bara förlita sig på känsel, hörsel, smak och luktsinne. Men det är något som man nu kan få prova på i osynlig utställning som öppnade i Stockholm igår. Vi skickade dit reportern Therese som fick prova hur det är att försöka ta sig fram i en helt mörklagd värld.
Hej, hej! Håll vänster väg hela tiden. Är alla inne?
Ja.
Bra, perfekt. Nu blir det mörkt, inga lysande föremål. De får ni lämna här ute. Mm. Är ni med?
Ja.
Då börjar vi med att ringa på här. Se var vi hamnar idag. Då börjar ni att fortsätta följa vänster hela vägen in här. Är det här det första rummet? Kommer vi in här? Följ vänster hela vägen.
Jag håller dig lite grann.
Var med?
Elefanterna är kända. Vad ska vi göra? De ska kunna riva saker.
Annika Wistrand Elving är en av de synskadade guiderna som arbetar på osynlig utställning.
Det känns bra att vara på andra sidan så att säga, få vara den som hjälper andra. Folk blir väldigt osäkra. Man känner igen sig själv hur man är när man är ute på stan. Ja, det känns bra att kunna hjälpa andra och visa hur det faktiskt är i verkligheten för oss som inte ser.
Precis. Vad tänker du liksom, för din del, vad vill du uppnå genom att vara guide på den här utställningen?
För det första så älskar jag mörker eftersom jag är så ljuskänslig. Och jag älskar att vara bland människor. Så att det är en stor del varför jag började här. Och ja, jag tycker det är viktigt att man förmedlar hur det fungerar, som sagt. Och i mörkret så blir det en slags nakenhet. Att folk vågar fråga sådana saker som man inte vågar fråga på stan. Det blir en helt annan slags sätt att kunna informera på, där folk vågar ställa de frågor som man inte vågar på annat ställe.
Var är vi?
Gatan.
Ja. Och då skulle jag gå till Nextorp, jag var er.
Osynlig utställning öppnade 2007 i Budapest och finns även i Prag och Warszawa. Planen är att utställningen i Stockholm, som ligger på Tullvaktsvägen 2 i Frihamnen, ska hållas öppen i 5 år. Det berättar Veronique Slottsberg, som är utställningschef.
Här i Sverige, i Stockholm, har vi haft kontakt med SRF också. Pratat lite med dem. Vi har fått mycket hjälp från landstinget. Det är väldigt många som är otroligt engagerade i detta, som tycker att det är himla roligt att vara med och hjälpa till. Olika hjälpmedelsföretag har liksom bidragit med hjälpmedlen som du ser här. Så vi är så himla glada.
Vad är det viktigaste som ni tänker att man ska ha med sig härifrån som besökare då?
Alltså, vi vill att man ska komma härifrån med en känsla av förståelse. Man ska också ha varit med om ett äventyr. Man ska helt enkelt liksom känna att det här är något man vill föra vidare och prata med andra om. Alltså skapa en dialog om att leva med ett handikapp. I det här fallet har vi då valt att fokusera på synskada och blindhet då. Och vi vill helt enkelt att det ska bli ett öppna samhälle för alla. Det ska bli en helt naturlig sak. Man ska förstå att de här personerna som lever med en synskada är inte på något endaste sätt olika oss andra som kan se.
Ja, Therese, hur kändes det att gå in i mörkret? Litade du blint på din guide?
Alltså, våran guide var ju verkligen en person som man kände att man kunde lita på väldigt mycket. Och det är klart att i och med att man visste att det var på en utställning, så kanske man inte var rädd på riktigt så. Men man fick ju verkligen en känsla för hur det är att ta sig fram och orientera sig i ett rum där man inte kan se vad som står där. Och ännu mer i gatumiljö och ja. Det var väldigt mycket en aha-upplevelse för mig som seende då.
Vad var liksom ditt starkaste intryck av det här?
Ja, men en grej som jag tänkte på var väl att jag vet ju inte hur stora de här rummen var som vi gick runt i. Men jag tror att jag skulle gissa att de inte var så jättestora ändå. Men de kändes väldigt stora av någon anledning. Man fick en större känsla för rummen när man inte såg hur de såg ut. Det var väldigt speciellt. Och sen var det ju väldigt häftigt att få uppleva. Man kunde ju få reda på så otroligt mycket genom att bara känna sig fram också.
Du är ju ganska nyanställd här på Synskadades Riksförbund.
Mm.
Tror du att du har glädje av den här utställningen i ditt jobb?
Ja, men det var ju supernyttigt att få prova på det. Det måste jag verkligen säga. Så att det är klart att det går ju inte att ha, om man bara har varit inne och testat en timme som det var och själva utställningen, det är klart att man inte kan förstå hur det är i vardagen varje dag, men man får en liten känsla för hur det kan funka. Man blir väldigt slut av upplevelsen, och det är väl kanske så med saker man inte är van vid, att man van att koncentrera sig på saker man inte brukar göra.
Var det något som du tyckte var extra jobbigt eller så?
Men jag tyckte det var, jag ska ju inte berätta hur varje miljö var, men det var ju en miljö som hade ett trafiktema, och det fick jag verkligen en känsla att, ja, men det kändes ganska tufft liksom, i riktig miljö där det inte bara kan vara ljud av bilar och cyklar och så, utan att det faktiskt, man vet att det är många som kör ganska fort och inte har så bra avbilister och så, uppmärksamhet. Så.
Jag tänker att det passar ju väldigt bra med den kampanj som vi precis har dragit igång, ja, men Gata för alla.
Det var ju exakt det jag tänkte på hela tiden när jag gick där.
Om man är synskadad, då får man besöka den här utställningen gratis. Mm. Man får ta med sig sina kompisar också.
Ja, släktingar var det. Mm. Anhöriga,
okay.
Precis. Och om man frågade lite grann också, men vad är poängen med det då? Och då så tyckte väl de som var där och beskrev det för mig att poängen kan väl vara då om man har börjat få en nedsatt syn, att man kanske kan få känna på hur det är och inte se någonting alls och komma på att det går ganska bra ändå att ta sig fram med hjälp av de andra sinnena.
Vill man läsa mer om det här kan man göra det på hemsidan som de har, som heter osynligutställning.se.
Mm.
Det som kanske också kan vara bra att berätta, det är ju att om man har ett rörelsehinder så är inte den här utställningen tyvärr så tillgänglig.
Nej, exakt, det stämmer.
Men annars så kan vi rekommendera ett besök.
Mm.
Ja, nu har du varit med och gjort första Radio SRF för hösten. Hur kändes det?
Ja,
premiär så här.
Ja. Nej, men det kändes bra.
Vad härligt. Då kan vi räkna med att du kommer tillbaka när Caroline är upptagen fler gånger.
Ja, men eller hur? Jag får sätta henne in och arbeta. Nej, jag skojar bara. Nej, men det var jättekul.
Trevligt. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Joakim Kohlman.
Och jag heter Therese Lén.
Hej då!
Hej!
Du har lyssnat på Radio SRF som är en podcast ifrån Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka och vi sänder dessutom direkt vid större händelser inom organisationen. Veckoprogrammen kan höras via SRFs webbplats eller som podcast. Sök på Radio SRF i iTunes eller appen Podcaster. Mer information om olika sätt att lyssna och om våra sändningar finns på www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer eller synpunkter. Du når oss via mail till radio@srf.nu. På vår telefonsvarare 08 39 92 40 kan du lämna meddelanden eller insändare till programmet. Vill du skriva till oss är adressen Radio SRF 12288 Enskede. Du kan skriva både på svartskrift och punktskrift. Synskadades Riksförbunds telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.
Synskadades Riksförbund.